Välkomna till Slaget efter 12. Med oss idag har vi Antonia Berg, politisk journalist för MTV3, Henrik Otman, ledarskribent vid Österbottens Tidning, och Dan Lolak, samhällsreporter vid Åbo Underrättelse. Välkomna med alla tre.
Tack.
Tack så mycket.
Och jag heter Ville Hupa. Ja, igår så såg vi ett av de mest dramatiska händelseförlopp inom finländsk politik på länge. Regeringskrisen var redan ett faktum och statsminister Juha Sipilä var på väg att lämna in en avskedsbegäran till president Sauli Niinistö, men istället så tar det hela en helt ny vändning igår eftermiddag när 20 av 37 riksdagsledamöter från Sannfinländarna meddelar att de lämnar riksdagsgruppen och bildar en helt ny grupp under namnet Nytt Alternativ. Och med finns också alla Sannfinländarnas ministrar. Statsminister Juha Sipilä meddelar sen någon timme senare att han siktar på att fortsätta regera med denna nya gruppering och med samma ministrar. Henrik Otman, vilka är dina tankar nu om gårdagens drama?
Ja, jag tror ju, drama var ju ordet. Jag har suttit och funderat på vad man ska likna det vid. Jag kan inte min Shakespeare tillräckligt bra för att kunna säga vilka av hans pjäser passar i. Men det är nog såna märkliga svängar i den här historien. Att jag har nog följt med egentligen politik sen jag var tonåring, och jag kan inte dra mig till minnes att någonting sånt här skulle ha inträffat i finländsk politik tidigare. Vi har sitt ett maktspel, vi har sitt smutsig juntning, som det heter på god finlandssvenska, och jag tror att vi har bidragit till att politikerföraktet ökar.
Antonia, vad säger du?
Ja, om vi ska hitta vad det här påminner om egentligen, så kan man ju nog säga att det påminner om den här mycket kända Netflix-serien House of Cards, där det ju handlar om politiskt spel i Vita huset. Att det ser ju nog ut som att det skulle vara ett välregisserat spel. I hur hög grad det nu sen i verkligheten är det, så det är ju svårt att säga. Men nu var det ju väldigt överraskande att det var en så här stor utbrytargrupp. Nu visste man ju att det är många ledamöter som kommer att sticka från Sannfinländarna, men det skulle vara så här stort. Så
men det var precis som Länen Media förutsåg 10 dagar innan. Vi talar precis om att 20-tal ska lämna.
Dan Lolak, vad säger du?
Nu, jag som Otis var inne på det här med Länen Medias skop då för en dryg vecka sedan, där man ju punkt och pricka förutsåg att det här skulle hända. Så jag börjar nästan tänka om jag är för blåögd och för lite cynisk för att vara journalist nästan. För att även om man hade läst det här och på något sätt kunde se att det här kunde vara utfallet, så trodde jag ändå inte att det skulle gå så här. Så att mycket, mycket märkligt. Man får säga som den här prins Daniel, känslorna är lite all over the place.
Nu har det då spekulerats, som ni redan var inne på, i vilken utsträckning det här hela händelseförloppet var, så att säga, regisserat på förhand. Vem visste vad, och framförallt hur mycket visste statsminister Juha Sipilä och finansminister Petteri Orpo om att en så här total splittring av Sannfinländarna var i antagande? Antonia, du var inne på det här. Utveckla lite. Vilka tankar väcker det här?
Någonting måste ju nog ha känt till, men jag tror ju inte att den här själva gruppen nu helt och hållet visste att så här gör vi, även om det då förstås hade ju haft en massa samtal under en längre tid i fall av att Halla har blivit vald. Men sen när hela presidiet också byttes där på lördagen under partikongressen, så stämningen var ju verkligt konstig där på hela partikongressen. Och många av de här nu då som valde att byta grupp kom ju där under kvällstillställningen och talade med och journalister och var verkligen upprörda, och man märkte att det kommer att ske någonting, men att det skulle vara så här massivt, så var ändå en överraskning. Men nu måste Sipilä och Orpo ha fått höra någonting av det här tidigare. Att inte kan det vara en hel överraskning för dem igår att det gick så här.
Henrik Otman.
Ja, no, det stämmer ju så där långt. Jag tror ju att jag är fullständigt övertygad om att Soini hade en plan B, för det fanns ju alldeles klart på kartan att Halla-aho kunde vinna. Att var tror du att det hände sen, och han hade funderat ut. Men det var ju, Halla-aho gav ju vapen i händerna på det här gamla etablissemanget genom att göra enorma taktiska misstag att ta hela presidiet. Det var, skulle han inte ha gjort det, skulle inte ha varit så lätt att ta nästa steg för Soini i ett konsort. Det var lite som ett schackspel att köra fram sin drottning och hota kungen och inte märka den där bonden som sitter bredvid och som kastar omkull allting. Alltså, Johannes Virolainen sa någon gång att i politik ska man aldrig golva den andra, utan man ska ta en poängseger. Man ska alltid lämna någonting åt motståndaren.
Vi ska analysera det här schackspelet som du kallar det inom Sannfinländarna ännu här närmare. Men den här frågan som jag tycker att är intressant här, alltså att i vilken grad vice statsminister Juha Sipilä och finansminister Petteri Orpo, som ännu höll en presskonferens i måndags och tala om att ingå nya regeringsförhandlingar. Hur mycket visste de om vad som skulle ske på tisdag, Dan Lovaks?
Jag tror så här att för en speciellt en statsminister, men för en politiker från ett annat parti, så är det en kardinalsynd att påstå sig veta någonting om vad som försiggår inne i ett annat parti. Så det kan man inte yppa någonting om. Men det är klart, som han själv också sa, han svarade ju så att säga inte rakt på den här frågan som han fick om vad han egentligen visste. Men jag tror så här att han måste ha veta att det var de här upprörda känslorna och att någonting var på väg att hända inom Sannfinländarna. Det finns väl två vägar där. Antingen så då att en utbrytargrupp, som sen också blev fallet så att säga före han hinner lämna in den här avskedsansökan till presidenten, meddelar att de är beredda att så att säga förhandla om regeringsplats. Eller så att det här sker efter att regeringen har upplösts och det blir den här samma grupperingen, men man kan föra förhandlingar fortsatt med den. Men jag tänker bara så här att för demokratins skull så är det ju otroligt oroväckande om det var så att det här flyget och sen bilfärden mot Gullranda i Nordendal var teater. Då ska jag nästan jämföra det med den skidåkare som i Lahtis 2001 bakom träden stod och bröt sönder sin skidutrustning för att inte komma i mål. Det är liksom en politisk motsvarighet till det.
Mm. Kanske han nu inte visste det helt så här fullt ut, för jag kan inte tro att man skulle iscensätta sådant. Men efter veckoslutets omröstningar och annat så är inte allting så överraskande, men jag måste säga.
Ännu för ett par dagar sedan skulle jag ju aldrig i livet vara väldigt skeptisk till alla konspirationsteorier, men efter dramats utveckling så här långt så är jag beredd att tro på vad som helst, men vi kan inte veta.
Låt oss lite analysera närmare ännu det här hela händelseförloppet, och vi tar ett steg tillbaka. Petteri Orpo och Juha Sipilä beskrev i förrgår, alltså innan vi visste att Sannfinländarna skulle splittras, att det handlar om allt för stora skillnader i värdegrunden mellan Samlingspartiet och Centern och å andra sidan Sannfinländarnas nya partiledning under Jussi Halla-aho. Att det var den här skillnaden som gjorde ett fortsatt regeringssamarbete omöjligt. Och nu är man då beredd att samarbeta med den här nya utbrytargrupperingen, nytt alternativ som de då kallar sig. Vad tänker ni om det här, Henrik Otman?
Jag måste säga att jag är väldigt konfunderad, för att i realiteten så är ju skillnaden, ja, inte kunde säga försumbar, men låt oss säga marginell. Du tar en Halla-aho och du tar en Sampo Terho. Det står ju för väldigt lika värderingar vad gäller invandring, flyktingar, svenska. Det är bara att Sampo Terho är något mer diplomatisk i sitt sätt att föra fram sin sak. Det finns precis samma värderingar inom den här nya gruppen som det finns bland de här Halla-ahos numera etablerade partigruppering.
Håller du med om det här, Antonia Berg, att det är liknande värderingar som präglar de här grupperna nu?
Absolut. Där är ju också till exempel Simon Elo då och Sampo Terho också naturligtvis, som var med i det här Njugga-manifestet. Också Lohela, även om hon sen senare har sagt att hon inte mera skriver under det här. Men jag tycker nog att skillnaden mellan Terho och Halla-aho är egentligen den att Halla-aho har blivit dömd för hets mot folkgrupp, medan Terho inte har blivit det, just för att han är lite mer diplomatisk kanske i hur han talar och så vidare. Men nu var ju Halla-aho, jag vet inte om ni råkar se A-studio igår kväll, så där talade han ju själv om det här och var förvånad att hur vissa personer uttrycker sig så här, som om de skulle ha så mycket rent mjöl i påsen när de själva har skrivit diverse invandringsfientliga skriverier på Hommaforum och så vidare. Så att inte det, att jag tycker att det är skenheligt att påstå att den här nya gruppen nu skulle inte ha något rasistisk klang där i sig.
Men samtidigt har det redan i flera år talats om att det finns en tydligt mer utpräglat invandrarfientlig falang inom Sannfinländarna. Det här har förekommit ganska många analyser.
Jo, det stämmer naturligtvis, men det går i det här nya upplägget så går det ju in i varandra.
Precis.
Och det här Sampo Terho vill ju gärna vara minister och hänga hakar på i den här utbrytargruppen.
Opportunism och sukten av att kunna fortsätta som minister, alltså som
motiverar den nya grupperingen. Definitivt.
Ja, och sen skulle man kunna tillägga att alltså, om man flyttar fokus lite på de här två andra figurerna i det här dramat, alltså Orpo och Sipilä, så på måndagen så verkade ju då från Orpos håll åtminstone att det här ordet värdegrund hade någon sorts betydelse. Sipilä var direkt inne där och började prata om att det finns inte rätt eller fel värderingar utan enbart kompromisser, och där tror jag också att han exakt förklarar vad det här handlar om. Alltså vem kan man göra kompromisser med? Värdegrund för Sipilä åtminstone har ingenting att göra med vad vi kanske normalt skulle tillskriva det ordet, utan det handlar om snarare det som också upprepades, nämligen den här funktionsdugligheten.
Mm.
Och för att få en sån så behövs det kompromisser, och med en typ som Halla-aho, även om han inte på så sätt skiljer sig i värdegrunden från Sampo Terho och de andra, så blir det väldigt oförutsägbart hur han kommer att agera, speciellt då om han ska sitta i Bryssel också och styra det här partiet och till exempel låta någon som Huhtasaari ta över. Så när Sipilä och kanske också i viss mån Orpo pratar om värdegrund, så de har egentligen tömt det begreppet på sin betydelse. Vad de egentligen menar är funktionsduglighet och att kunna ro den här regeringen och dess reformer i land under de här två år som kvarstår.
No, det är just det. Alltså, jag tror att det var det här valet av presidiet. Om det bara skulle ha valts Halla-aho till ordförande så skulle de kanske ha kunnat leva det.
No, precis. Med
det. Men sen när det kom Huhtasaari och Hack Karainen.
Av alla.
Och det här Eerola, Juho Eerola, vilka alla är utpräglade. Ja, och verkligen sådana här Halla-ahoiter, alltså mycket, ja, rasistiska rent ut sagt.
Men är det inte en ganska på sätt och vis naturlig bedömning som statsministern gör här? Om man tänker att regeringsbildning och regeringssamarbete alltid handlar om kompromisser. Man ska hitta en sammansättning som kan fungera. Man ska försöka kompromissa och se vad man har gemensamt och vad man inte har gemensamt. Nu har man då haft en regering i två år som har fungerat om en knaggligt emellanåt. Men då gjorde man då bedömningen att med Halla-aho som ordförande och med den vice ordförandesamling som ni beskrev, just blir det omöjligt, medan det är då möjligt med den här andra gruppen. Är det inte helt en naturlig
slutsats? Det är helt begripligt, men jag tycker att i ett sånt fall så ska man prata klarspråk, speciellt då om man för en asylpolitik som bär Halla-ahos signatur. Så det är viktigt att säga att inte blanda in liksom någon värdegrund eller liksom någon sorts moralisk diskussion i det hela, när man hela tiden ändå har fört ett samarbete med just det här gänget. Säg då istället det att med det här presidiet och med den här ordförande så blir liksom den här funktionsdugligheten, det här långsiktiga praktiska arbetet mycket svårare. Vi vet inte vad vi har de här människorna, men dra inte in sånt som har att göra med att oj, det här skiljer sig nog så väldigt mycket från vår värdegrund, när det dagen innan har varit helt ges att göra det här samarbetet.
Henrik Utman, sen Antonia.
Ja, no, han kunde ha sagt att vi vill ha landskapsreformen och valfriheten, punkt.
Ja, precis. Jag håller fullt med här Dan Lulax gällande det här. Att det är nog lite skenheligt.
Splittringen inom Sannfinländerna är nu då total. Det är ett faktum, och endast några dagar efter att Jussi Halla-aho då valdes till ny ordförande för partiet. Timo Soini och de övriga du som bryter ut, de har talat om att partiet kapades i samband med partimötet i Jyväskylä, då Jussi Halla-aho valdes till ordförande. Att valet då inte skedde enligt alla demokratins spelregler tydligen. Man har talat om grupper som nätforumet Homma Forum, Suomen Sisu och Finska motståndsrörelsen som på något plan skulle ha påverkat opinionen. Hur förhåller ni er till de här anklagelserna eller förklaringarna?
Rent formellt gick det ju säkert alldeles rätt till, men det här liknar ju en riktigt gammaldags juntning i 70-talets studentorganisationer på vänsterkanten. Alla bud, använde alla tänkbara medel för att få makten och det där. Här jag skrev någonstans på Facebook att det här politiskt är det ungefär som om det Taisto Sinisalo ett konsortium skulle ta hela presidiet i Folkdemokraterna. Mm. Att det finns en gruppering som fanns och tillskansar sig all makt i det partiet utåt.
Du håller alltså med lite om den här bedömningen som Soini et kompani gör här?
Ja, det, formellt så kan du ju säga att inte var det någon kupp, inte att vi följde partiets stadgar vid omröstningen, men rent sak sakligt sett så var det ju en kupp.
Men det som, alltså, jag tycker att om man pratar om en kupp så då fokuserar man nog snarare på den här maktaspekten, för att om jag har förstått det rätt så var det ju inte så att när Halla-aho meddelade att han ställer upp i ordförandevalet, så var det ju inte så att det strömmade till en massa nya medlemmar till Sannfinländarna i den mängd som vissa hade då befarat eller förutspått. Så att de människor som nu valdes nog av den kärna sannfinländare som har funnits i partiet ett bra tag. Och jag menar, om man vill prata om det där kupp så måste man på något sätt fokusera på den här maktaspekten, att från att presidiet och ordförandeskapet såg ut på ett visst sätt så ser det nu ut på ett annat sätt. Men å andra sidan så kan man ju lika gärna prata om att det har funnits ett stort missnöje mot ledningen i Sannfinländarna, speciellt med tanke på att de har varit ett regeringsparti som svikit många av de löften som de gett. Och jag tror att det snarare handlar om det, inte om någon sorts planerad kupp.
Antonia, du var alltså på plats i Jyväskylä under veckoslutet och följde med händelserna och stämningarna där. Ja. Vad säger du?
No, alltså, ja, det var ju nog överraskande. Och efter att det där Hakkarainen hade blivit valt till andra vice ordförande, så då tänkte man att nu blir man nog inte överraskad av någonting mer. Som första vice ordförande fanns ju då Jussi Niinistö till exempel, som redan hade varit alltså försvarsministern, och han golvades ju då av Laura Huhtasaari, vilket ju redan var ganska förvånande. Och jaha, vad är det här? Och sen blev Hakkarainen av alla vald. Jag vet inte vad han kan tillföra ett presidium, för att inte har han hemskt mycket fått till stånd i riksdagen åtminstone. Och då börjar man inse ändå att okej, den tredje ännu. Och då blir det så stora skillnader ändå inom det här partiet. Det var riktigt gamla alltså av de här Vennamo-typerna som har varit med i partiet i 50 år som talar där. Att de vet inte mer vad de ska göra. Att inte kommer de numera att jobba för det här nya partiet på torget. Och då finns det ingen som tar över för de här Halla-aho-sanhängare. Jag har inte alls varit engagerade i det här torgarbete, utan de är aktiva på nätet och så vidare. Och sen gällde det ju också det här partifullmäktige som man skulle välja på söndagen. Så då hade ju alla distrikt förstås sina egna kandidater som var uppställda och så. Och här börjar man också se att det skulle mitt i allt på något sätt ändras om och komma in av den här Halla-aho-falangen. Att ingenting av det här Soinis arv skulle finnas kvar överhuvudtaget. Mm.
Men om det nu är så då att det skedde någon form av inom sina citationstecken juntning, det ordet som du också, Henrik Othman, använde, och att det var de här krafterna som så att säga lyckades mobilisera opinionen och organisera så att deras kandidater tog över partiledningen. Varför har inte Soini & Company talat om det här tidigare?
No, det är ju Soinis.
Ja, Antonia, du kan fortsätta.
Ja, jag tycker att det är helt Soinis eget fel. Han har ju själv bjudi in dem här i sitt parti för att få mycket röster och få den här ministerposten som han nu har. Att där ser man att det faller ju på det här, och han har ju försökt alltid skyffla det lite under bordet, och inte det några rasister, och han ska nu ta tag i saker, men aldrig tagit tag i saker. Att han har nog helt sig själv att skylla.
No, precis så där är det. Han är ju spelare och taktiker och strateg och tog ju hem nu på slutrakan. Men nu är det ju så att han har ju ingått en pakt med djävulen så att säga. Han behövde den här Halla-aho-falangen för att komma till makten och för att få ett tillräckligt brett stöd för sin jytky. Men precis som du säger, så han utåt sett så han alltid försvarar dem. Han har sig själv att skylla, ja.
Men ni talar om den här Halla-aho-falangen. Det här är nu inte tecken på att det finns olika falanger med olika värderingar inom partiet.
Det hade funnits, den här indelningen har funnits länge, och att de sprickade var ju ingen överraskning. Det var ju bara frågan om när det skulle ske.
Ja, det har de ju alltid anklagat media för. Ni påstår att vi ska spricka, det kommer aldrig att ske. Det hörde man under veckoslutet.
Så det finns ändå en skillnad i värderingarna mellan den här utbrytargruppen och Halla-aho-falangen?
Ja, men som sagt, det går ju in i varandra när man då har sådana som Terho och Elo och någon till där.
Och jag tycker att det är viktigt också att när man bedömer ett parti så måste man också bedöma det som en helhet och se vad som är acceptabelt för partiet. Och det är på något sätt liksom den gränsen som i slutändan ändå måste vara med när man definierar partiet. Och jag tycker att Sannfinländarna, när man har haft tillfälle, Timo Soini pratade vi om då, haft tillfälle att så att säga göra sig av med de här högerextrema krafterna, så har man inte gjort det. Och i mina ögon åtminstone så säger det mig någonting om vad samfinländarna i grunden är. Nämligen ett parti som accepterar dessa röster.
Mm. Ser ni att här nu finns några stora vinnare, alternativt förlorare i hela det här politiska drama, och vilka är det i så fall?
Finländarna.
Är de vinnare eller förlorare?
Förlorare.
Jag ser, ni har nog svårt att se någon riktigt vinnare i det här. Eventuellt då att man har bidrat till att marginalisera Halla-aho, men det, också det kan vara önsketänkande.
Ja.
Soini är, tror jag, på sikt förlorare. Den här utbrytargruppen riskerar marginaliseras, försvinna vid nästa val. Huggsexa mellan centern och sossarna, ta hand om de här gamla vänner moiterna och rasisterna far till det här Halla-aho.
Ja, och dessutom så är det ju nog många också som tycker att Soini nu då, att vad är det här för sätt att det här har man nu valt en ny ordförande och så blir Soini sur för att det inte går enligt vad hans planer och då gör han så här. Så tolkar ju många det, om man jag tittar i Facebook och på nätet och så här, att vad folk kommenterar, så det är riktigt så där att yes, att Halla och vi stöder det, att det blir ju en enorm splittring här. Och ja, det blir nog intressant att se i valet vad det kan få för följder.
Och på det sättet så tycker jag att även om det är kanske inte det lättaste alternativet, så nyval hade nog varit en bra test här. För att vad som nu sker är alltså en kamp om ett tolkningsföreträde, inte minst inom den här sannfinländska gruppen och det här den här nya grupperingen. Att vem har tolkningsföreträde, vem är det som talar för den lilla människan och vem är det som egentligen har bytt riktning och vem är det som egentligen har det här sannfinländska hjärtat?
Och vems mandat har före detta sannfinländarna
exakt
i regeringen?
Och det här är nog liksom en sån här en kamp som förs och alla försöker då få liksom rätt att lägga beslag på alla de här faktorerna, och jag tycker att i ett nyval så istället för att då sända den här sannfinländska gruppen till opposition där de skulle få då bygga sig en plattform, så skulle deras trovärdighet testas ganska direkt i val.
Hålla helt med.
Absolut. Och vi har också läst det här att väljare som skriver att de känner sig nu då besvikna eftersom den som de har röstat på nu mitt i allt går med i den här regeringsspelet, fast de hellre skulle vilja att den personen skulle sitta med den här sannfinländska gruppen med Halla-aho. Så att det är nog mycket missnöje.
Och som sades här i nyheterna innan slaget börjar, så det demokratiskt sett så är det ganska problematiskt det här med att nu en sån här gruppering sitter i regeringen.
Ja.
Hörni, Soini har varit uträknad förr också. Likväl sitter han kvar som utrikesminister också en tid framöver, får vi väl anta, om här inte kommer ytterligare överraskningar. Vad tror ni nu att händer ute på det sannfinländska partifältet? Och nu tänker jag till exempel på lokala partiorganisationer, distriktorganisationer, kommunfullmäktige medlemmar. Hurdana följder kommer vi att se där, Henrik Hultman?
Jag tror ju att det kommer att råda någon sorts total förvirring, för det har ju varit väldigt långt en rörelse kring en karismatisk ledare, och nu plötsligt den där karismatiska ledaren representerar någonting annat och är också där vid sidan av det ledarskapet som det ser ut nu i alla fall. Det
kan hända. Så ni själva sagt att han är en man i ledet?
Han har sagt att han är en man i ledet, och liksom man har ju uppfattat hela sannfinländska rörelsen som någonstans en avbild av honom. Så det är nog. Ja, jag tror ju att den här gamla vendamoitiska rörelsen, den kommer att rinna ut någonstans.
Mm. Antonia.
Ja, jag tror det nog också att det. Ja, men jag tror ju att det är mycket förvirring och splittring kommer det ju också att ske. Men just som det beror ju på vad väljer de här gamla medlemmarna att göra. Byter de och grundas det ett nytt parti, eller vad blir det? Kommer de att hållas kvar i sannfinländarna, eller vad blir det? Det är ju många, många frågor nu.
Här sitter vi och blickar långt framåt, och vi har inte under det här veckoslutet kunnat förutspå vad som händer följande dag.
Ja, men följande minut.
Här är sådana intressant att till exempel i Åbo fullmäktige så sitter då Ville Tavio som stöder Halla-aho. Här sitter också Maria Lohela som är då också riksdagens talman som stöder den här nytt alternativgrupperingen. Han har övergått dit, och när vi ringde Tavio igår, för han är också fullmäktigegruppens ordförande, så han visste inte egentligen hur de kommer att agera här. Så att jag tror att det råder ganska stor förvirring, och jag tror att den här frågan har också växt vad gäller Soinis och Simon Elos platser i Esbo fullmäktige, är det väl, om inte jag tar helt fel.
Jo,
det är Esbo. Det där, så att där får man se liksom att hur de går tillväga helt enkelt. Att Jussi Halla-aho sa igår att de som har lämnat riksdagsgruppen för Sannfinländarna har också lämnat partiet, så kan de då som fullmäktige representanter sitta kvar i Sannfinländarna i respektive kommuner. Det har jag svårt att se.
Varför kommer jag att tänka på Paavo Väyrynen?
Det här, vi isin dra in Väyrynen här nu i den här diskussionen, men vem är det, de Sannfinländare, och det var många också i förra riksdagsvalet som röstade på partiet, vem representeras de nu av?
Mm. Har du fler frågor?
Jag vill höra vad ni säger.
Det beror väl på vem de själva räknar att det är deras representant.
Alltså, jag såg någon siffra här att vad gäller hur det splittrades, den splittrades nu den här riksdagsgruppen, så största andel röster har alltså de som förblev Sannfinländare samla ihop. Så man kan ju säga, och det är ju också ett utslag av den här det här missnöjet med ledningen, så att på något sätt så känns det ju som att de som är Sannfinländare i själ och hjärta och inte redan har lämnat partiet, så jag tror att sympatierna ligger nog hos det Sannfinländska partiet som Jussi Halla-aho leder. Men det är nog bara liksom en sorts fingertoppskänsla här.
På det sättet är det ju klargörande för det politiska fältet i Finland. Man har ju, som vi har märkt under den här diskussionen, har lite svårt att placera Sannfinländarna i någon nisch, eftersom det här partiet har företrätt en lite splittrat fält av åsikter. Men nu har vi då de nischade som främlingsfientliga, ett främlingsfientligt nationalistiskt parti.
SFPs ordförande Anna-Maja Henriksson beskrev det som att ett populistiskt parti nu ser ut att bli kanske två populistiska partier. Mark väl då, den här nya grupperingen är ännu inte ett eget parti. Men om vi nu då ser på den här nya grupperingen, där den då flera ministrar som det ser ut nu kommer att fortsätta, vad är det som kommer att prägla den grupperingen? Hur kommer den att skilja sig från mängden? Vad tror ni? Soini, Timo Soini, Sampo Terho, Simon Elo.
No, alltså, kollegan Jean Lindell så beskrev det som så att det är så att säga som två grupperingar som har splittrat från samma heavy metal band, att den ena är lite liksom mer samspelt och bättre och liksom kan på det sättet vet vad som gäller. Så jag tror så här att de kommer att vara nu ungefär som de har varit tidigare, fungerat bra som en regering, en bit av regeringen, och längre fram på vägen så skulle det inte förvåna mig om det fattas politiska beslut som tillskrivs den här grupperingen nytt alternativ, så att de får en fjäder i hatten före den här regeringsperioden är slut.
Antonia.
Ja, det där låter ju nog. Jag kan hålla med här, Dan. Men det som jag funderar att när den här invandringspolitiken som regeringen nu då har i sitt det där regeringsprogram, alltså där har ju Jussi Halla-aho varit starkt med och så här, att då borde de ju egentligen nu skriva om den, eftersom de absolut inte vill ha honom med. Och den här nya grupperingen påstår att de har ingenting att göra med de här Halla-ahos tankar. Så jag tycker att det skulle kräva något.
Fast där är det ju så att hela regeringen har omfattat detta, denna asylpolitik, så att
det har de, men då var det Sannfinländarna som det då var.
Vi tar ännu ett kort varv här. Det här är en bra fråga. Alltså, nu kommer den sittande regeringen då i lite förändrad skepnad att sitta kvar om riksdagen ger sitt godkännande och inga juridiska hinder föreligger. Juha Sipilä och Petteri Orpo har sagt att regeringens funktionsduglighet tryggas i och med den här senaste manövern. Vilka förutsättningar ser ni att den här regeringen nu har att arbeta vidare? Vi tänker till exempel på de stora reformerna, vårdreformen då, och landskapsmodellen. Henrik Utman får börja.
Ja, du, det som vi sa om kristallkulan här för en stund sedan. De har så mycket på spel, Orpo och Sipilä, att de kommer att kämpa med näbbar och klor för att hålla ihop det. Och men sen då den vilja att finnas kvar vid makten hos de här ex-sannfinländska ministrarna, så tror jag att de hakar på. Det ska nog mycket till att det ska hända någonting speciellt för att man ska fälla regeringen.
Antonia.
Ja, jag tror nog också det. De kommer vara situationen lugna sig och så här så jobbar man, lunkar man på som hittills och får igenom de här viktiga valfriheten och den här landskapsreformen.
Jag håller med och kan tillägga att jag tror att vad gäller de här stora reformerna så om den stöter på problem så har det snarare att göra med grundlagsenliga problem än att det skulle så att säga bero på regeringens inre stridigheter eller någon tröskelfråga där.
Ja.
Här avslutar vi dagens sändning av Slaget efter 12. Tack så mycket Antonia Berg, politisk journalist vid MTV3, Henrik Otman från Österbottens tidning, Dan Lolax från Åbo underrättelser och jag heter Ville Hopa.